Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 40% on the Sleep Number Limited Edition Smart Bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com/awards. Only at Sleep Number stores or sleepnumber.com.
Here's a cool fact. A crocodile can't stick out its tongue. Another cool fact, you can get short-term health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans are designed for people who are between jobs, coming off their parents' plan, or turning a side hustle into a full-time gig. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly coverage with access to a nationwide network of doctors and hospitals. Get more cool facts about United Healthcare short-term plans at uh1.com.
Nästa anfall, så, och här kommer Blackstenius med skott, och det blir retur, och riktig Kaneryd i sin nya position dyker upp där och sätter ett mål. Det är hennes tredje mål för säsongen. Hon har gjort sin livs bästa mål. Hon har blivit ratad i OS-truppen. Nu visar hon varför hon skulle ha den där platsen och varför hon är en så ofantligt bra fotbollsspelare.
Rytting Kaneryd fick inte ens plats som reserv när Peter Gerhardsson tog truppen till OS i Tokyo förra året. Sedan dess har Häckenspelaren växlat upp på poängproduktionen och känner själv att hon just nu är i en bättre form än någonsin. I veckan tar Gerhardsson ut den trupp som reser till EM i England i sommar. Och denna gång kommer Rytting Kaneryd sitta klistrad framför presskonferensen i hopp om att hennes namn kommer dyka upp.
Nej, men nu känner jag mig tryggare än någonsin. Sen kan man aldrig vara säker på sin plats, utan det är en tuff och hård konkurrenssituation självklart. Men jag känner att jag har bevisat vad jag går för, och det hoppas jag ändå ska kunna ta mig till en EM plats.
I podden berättar även Rytting Kaneryd om att det finns ett intresse från flera utländska klubbar och att det även finns ett sug hos henne om att gå ut i Europa.
Ja, men det är klart jag har en ambition om att spela i en bättre liga och i ett bättre lag. Samtidigt har jag varit öppen med att jag inte känner att jag har något jättebråttom.
Vi talar även om hennes dubbla korsbandsskador och att hon önskar att någon vuxen gripit in när hon tränade för mycket i tonåren.
Det blev väl en för hård belastning för kroppen, och jag hade också skolträning och med division 2-laget då, så att jag vet någon gång att jag typ tränade 3 gånger på en dag, och så här efterhand så var det ju bara korkat.
Podden är såklart mycket mer än så här, och vi pratar om att hon tycker att det är för dåliga löner i damallsvenskan, om gapet som blivit mellan svenska klubbar och de i Europa, om den tuffa konkurrensen i Sveriges landslag, om att hon håller Sverige som favorit att vinna EM, om när Kopparberg Göteborg la ner bara 5 dagar efter att hon skrivit på för klubben, om att fler klubbar bör ta efter Häcken, samt att hon anser att utvecklingen i damfotbollen går framåt men för långsamt. Men som vanligt börjar vi podden med en faktaruta. Ålder?
25.
Bor?
Göteborg.
Familj?
Mamma, pappa, 4 små, 3 småsyskon, en tvillingbrorsa, en stora syster och pojkvän.
Utbildning?
Ingen.
Lön?
För dåligt.
Vad kör du?
Uber.
Vad läser du?
Inte mycket.
Vad tittar du på?
Mycket serier.
Vad lyssnar du på?
Svensk hiphop och podcast.
Vad spelar du på?
Spela på trav för första gången förra veckan och vann lite pengar, så det är väl det i så fall.
Vad klassar du som din främsta merit i fotbollens värld?
Måste nog vara SM-guldet med Rosengård, tror jag.
Vem är för dig världens bästa fotbollsspelare?
Marta i damfotbollen, skulle jag säga.
Vilket är ditt favoritlag och varför?
Har inget riktigt favoritlag och aldrig haft egentligen. Men kollar mycket på Liverpool och tycker de spelar en fin fotboll med mycket fart.
Vilken regel hade du velat ändra på?
Ja, men det är väl att vi skulle få VAR i damallsvenskan där.
Vilken klassar du som den största fotbolls... Eller förlåt. Vilken klassar du som den största upplevelse du haft i fotbollssammanhang? Behöver alltså inte vara något du har vunnit?
Nej, men det var väl VM, U20-VM i Papua Nya. Det var en otrolig häftig upplevelse och en resa som man inte hade åkt till annars. Så det är väl det jag skulle säga.
Om du tvingas välja ett nytt yrke, vad blir det?
Ja, ingenting inom fotbollen tror jag inte, utan det är nog men stylist, make-up-artist, något sånt här.
I vilka tillfällen ljuger du?
Aldrig, tänkte jag säga. Det kan väl bli någon vit lugn då och då.
Om vi tar bort idrott och hälsa, vad var du bäst på i skolan?
Svenska, skulle jag tro.
När var du riktigt lycklig senast?
Jag är lycklig nu, faktiskt.
Vilken är din favoritfilm?
Ingen.
Vilken var din tuffaste kris?
Mina korsbandsskador.
När vi träffas är det ju en liten tid kvar till den 7 juni då EM-truppen presenteras. Hur kommer du följa det?
Nej, men jag kommer nog kolla på presskonferensen för första gången. Jag brukar inte kolla på presskonferensen, men nu är det en extra stor uttagning, så det ska jag följa.
Ja, hur resonerar du där? För du kom ju inte med i OS-truppen 2021 och då följde du inte det för att det verkade lite plågsamt. Hur resonerar du kring det nu?
Nej, men nu känner jag mig tryggare än någonsin. Sen kan man aldrig vara säker på sin plats, utan det är en tuff och hård konkurrenssituation självklart. Men jag känner att jag har bevisat vad jag går för, och det hoppas jag ändå ska kunna ta mig till en EM-plats. Så ja, jag känner ändå att jag har gjort vad jag kunnat, så jag ska absolut följa presskonferensen i år.
Ni är ju ett gäng spelare här i Häcken som ju är med, eller kanske inte alla är med. Hur snackar man? Det var ju likadant i samband med OS då någon av dina lagkamrater kom med, men inte du och andra. Alltså hur mycket snackar man om det?
Nej, men det är klart man märker på varandra att det är nervositet och en pirrighet i kroppen och svårt att inte snacka om. Sen som inför OS-uttagningen förra året så åkte vi 5 stycken i en bil, varav 3 kom med och 2 inte. Så det blev mycket snack på vägen till träningen, men efter träningen och uttagningen hade varit så var det ganska tyst. Så det är klart det påverkar alla, men ja, man har en förståelse för varandra också.
Hur tar man sig vidare efter en sån smäll? Du var ju med väldigt långt fram och kom inte med. Hur reser man sig?
Nej, men det värsta är väl att när man har förväntningar att man blir besviken. Och det har jag väl lärt mig, att man inte ska ha för mycket förväntningar. Men det är svårt, som du sa där, när man har varit med så mycket och man vill så mycket. Så det är klart jag hade förväntningar om OS-uttagningen, och självklart blev jag oerhört besviken. Det gick väl inte någon miste om, men i och med att jag har varit med om en del motgångar i min karriär, så var det ganska lätt ändå att börja om från ruta 1 och bara träna hårdare för att kunna vara med framöver istället.
Hur lång tid tar det innan man har den liksom akuta smärtan är borta och man kan börja se framåt?
Ja, det är nog olika från person till person, men för mig tog det en dag, skulle jag säga. Det var den dagen när uttagningen var som jag var besviken och ledsen och lät mig vara ledsen och så. Och sen dagen efter så var det bara att börja jobba.
Hur chockad var du att du inte ens var reserv?
Ja, det var väl det som jag tyckte var mest jobbigt, att jag inte ens var med som reserv. Och sen att reserverna även fick vara med i den stora truppen. Det var ju inte så från början när uttagningen var. Så jag tror det var det som var lite extra tufft, för att jag nog hade förväntat mig att kom jag inte med i själva ursprungstruppen så skulle jag nog vara med som reserv.
Hur var det att följa framfarten i Tokyo där de ju stormade hela vägen till en final och var väldigt nära ett guld?
Nej, men det var bara jätteroligt. Menar,
går det bara att lägga åt sidan så?
Ja, man har nog inget val. Och i och med att det är så många av mina vänner och man känner ju alla där, så att det är svårt att inte glädjas med. Och samtidigt så vill jag vara där. Så ju bättre det går, ju mer vill jag vara med. Och att de kom tvåa, det är nog bara en motivation för mig att vilja vara i det gänget.
Herrarnas förbundskapten Jan Andersson ringer alltid till spelare inför en sån uttagning och berättar: du har ju varit med nu, men du kommer inte vara med. Peter Gerhardsson gör uppenbarligen inte det samma, eftersom du, hur ser du på det?
Nej, men de hade informerat oss innan att just till den här uttagningen så kommer de inte göra det. Varför vet jag inte, men det var bestämt så. För annars, inför vanliga kvalmatcher och sådär, så ringer de alltid. Så ja, det var bara bestämt helt enkelt.
När hörde Peter Gerhardsson av sig till dig sen?
Ja, typ 2 timmar efter uttagningen tror jag.
Vill man, är det ett sånt tillfälle man inte vill svara eller?
Ja, lite så var det nog. Han hörde ju direkt på mig att jag var förstörd, och det finns väl egentligen ingenting som kan rädda upp det. Så ja, det var väl inget jätteroligt samtal, men uppskattar självklart att han ringde och fick förklara.
Ja, vad var hans förklaring?
Ja, det var väl en konkurrenssituation helt enkelt. Och,
det enkla kortet att spela helt enkelt.
Ja, han tycker och tyckte att jag hade gjort det bra, och jag vet att han tycker om min spelstil, men ja, konkurrensen var för hård. Det var väl den enkla förklaringen.
Och när VM-kvalet startade om så var du inte med heller. Hur, jag menar, då är det ju på något sätt, då trodde man kanske att i nästa kliv skulle du vara med eftersom du hade varit så nära, och sen är du inte med. Hur tog du det?
Nej, men det var väl lite min känsla också, eftersom att det blev en större trupp till VM-kvalmatchen. Och då tänkte jag väl att, ja, eftersom att det var jag där som rök på en av de sista platserna till OS, så tänkte jag väl att jag skulle vara med. Men ja, jag tror jag fick också en liten så här reality check att okej, ja, men man ska inte ha några förväntningar. Jag har lärt mig det så många gånger, så den var inte lika tuff, utan då gick jag in med en sån inställning att okej, jag ska inte förvänta mig någonting. Så den uttagningen, jag tror inte ens jag följde den, för att jag kände att ja, det får gå som det går.
Vad känner du att är din styrka när de nu tar ut en trupp till EM i England? Det är 23 spelare som ska tas ut. Vad är det som talar för dig?
Nej, men min främsta styrka är väl min kreativitet. Att jag besitter en spetskvalitet som jag tror och hoppas är unik. I och med att jag kan göra min spelare emot den och bryta lite mönster, vilket är bra, mot vissa motstånd. Så det är väl det som talar mest för att jag ska vara uttagen.
Vad har han lyft fram som negativt i konkurrenssituationen? Vad är det du har saknat för att inte ta en plats tidigare?
Ja, men det är väl poängskörden helt klart. Det är det jag har jobbat som mest med inför i år, och det är också gett resultat. Så poäng, assist, mål.
Har du varit, vad är det du har liksom lyft för att göra mer mål? Har du blivit mer ego, och vad har du sökt mer assist? Hur jobbar man med det? Alla vill väl göra mål och assist?
Ja, det är svårt, och när man väl är på plan så går allt så himla snabbt, så att man hinner inte alltid tänka. Men det jag har jobbat med är att bli mer rak mot mål. Att löpningarna ska vara mer inåt mot målet. Det är där man gör mål, och det är där det händer. Och sen också träna allt ifrån tillslag till avslutsteknik. Men ja, just det här med att utnyttja min snabbhet och ja, bli lite mer rakare mot mål, det är väl det jag har jobbat med.
Det har ju gått starkt både i landslaget och i allsvenskan i år, och vi på fotbollskanalen har ju en spelarpanel där både Felicia Rogic och Emma Jansson lyfte dig liksom, att och man på många sätt, Petra Thorén skrev att du är given till England och liknande. Så känner du dig själv att du är starkare 2022 än vad du var 2021?
Ja, helt klart. Jag känner mig i bättre form än någonsin. Och nu har jag fått ut det på plan i och med att jag gjort en del poäng i början av året, både i Svenska Cupen och i Damallsvenskan nu. Så ja, det tycker jag syns, och det är kul att man blir uppmärksammad för det också.
Du är ju på något sätt mångsidig, kan ju spela på lite olika positioner. Vilken position tycker du att man får ut mest och bäst av dig?
ja, men på en yttermittfältsposition, både på en 4-4-2 eller en 4-3-3, och då blir mer en ytterforward, men utgå från kanten där jag kan utnyttja min speed. Sen om det är höger eller vänster spelar egentligen ingen roll, men jag spelar mest till höger och där känner jag att jag kan komma runt på ett bra sätt. Sen kanske vänster lite mer, vika in och avsluta själv, men ja, någon av dem.
Om du ser som Peter Gerhardsson formerar landslaget, är det mer en ytterforward som passar dig bäst då?
Ja, det tror jag. Beroende på om vi spelar 3-4-3 eller 4-2-3-1. Men i en 3-4-3 så är det väl mer en wingback-position.
Om du kommer med, vi utgår från att du är med, ni åker till England, så är ju rankad bland de bästa lagen i världen. Vad ska man ha för krav? Jag menar, det var brons i 2019, det var silver 2021 i OS och nu då till EM. Vad är rimligt krav?
Nej, men vi har ju sagt att vi vill vinna, såklart. Och med tanke på de resultat vi har gjort så tycker jag inte att vi ska vara för ödmjuka, utan vi går in för att vinna, och det tycker jag är helt rimligt att vi faktiskt har stora chanser just med tanke på vad vi har presterat tidigare. Så ja, krav och krav, men absolut att vara med där i toppen.
Det är ju ändå ett nu kom ju, åkte Ryssland ut, Portugal kom in, Nederländerna som ju, de har bra spelare men tappat sin förbundskapten till England, Schweiz. Gruppspelet känns ju ändå hyfsat överkomligt sett ur svensk perspektiv. Det känns som en gruppseger, eller hur?
Ja, det är alltid lätt att prata så här innan om att det är enkelt på pappret. Men det är också det som är farligt, att gå in med den inställningen. Utan de matcherna kan bli tuffa de också. Och det gäller att inte underskatta motståndet helt enkelt. Men ja, på förhand ser det positivt ut, och gör vi det vi ska så ska vi vinna.
Vad ser du som den stora styrkan som landslaget har? Vann ju Algarve Cup och alltså gör ju resultat redan klart för VM 2023. Vad är styrkan?
Nej, men vi har ju en otrolig konkurrenssituation. Hårdare än någonsin. Sjukt många bra spelare på varje position. Sen tycker jag att vi är mångsidiga. Vi har många bra spetskvaliteter. Vi är starka på allt ifrån fasta situationer till omställningar till uppspel. Så att, just att vi har många bra grejer vi är bra på helt enkelt. Så vi kan mål på många olika sätt. Det är väl det som har imponerat på mig.
Vad betyder det att ungefär 2/3 av truppen är utlandsproffs och spelar i väldigt bra klubbar och går ofta långt i Champions League och liknande? Vad har det betytt för landslaget?
Nej, men det betyder ju mycket såklart att få spela med sådana, i sådana lag, stora lag med bra spelare, och det märker man när en sån som Frido kommer till...
Fridina Rolfö.
Ja, precis. Kommer till landslag, och man ser hur mycket hon har utvecklats av och tagit det klivet och få spela med de spelarna och de stora matcherna. Så det är klart det är viktigt att få tillhöra sådana lag i hemmamiljö.
Vilka landslag ser du som de stora favoriterna till ett EM-guld?
Ja, men det är väl vi. Sen, det är många bra lag. Många som kan imponera. Men ja, jag måste ändå svara Sverige på den frågan.
Om du ser Norge, som ju svensk tränare Mats Sjögren, som har fått tillbaka Ada Hegerberg, som ju börjar varva upp nu. Vad är de med några som kan ta hem EM-guldet?
Ja, jag tror absolut inte man ska räkna bort Norge. De... Ja, som du säger, har många bra spelare där och har också gjort det bra tidigare. Men nu i slutet så har de väl inte varit med i toppen, vad jag vet. Så jag tror inte man ska räkna bort dem helt, utan när de spelar som bäst så är det absolut ett toppmotstånd.
Publik är någonting som betyder något mycket. Vad kommer det betyda, tror du, för England att få ett väldigt drag? Och de har ju dessutom plockat in förbundskaptenen från Nederländerna som gjorde väldigt bra där. Så vad tror du det betyder att de har hela landet bakom sig?
Nej, men jättemycket. Jag tror att det kommer bli en folkfest, och om man kollar redan nu på vilka rekord de har slagit i ligan i England och vilket intresse det faktiskt finns. Så jag tror bara att det är positivt och att det kommer vara ett tecken på att det bara ska fortsätta och utvecklas på det spåret.
Känner ni av ett EM-intresse? Alltså märker man det när folk pratar med dig att de är intresserade? Hur kommer det gå och hur blir det att följa?
Ja, absolut. Det känns som att det är det enda folk frågar om. Att det verkar vara ett stort intresse och uppmärksammas från alla håll och kanter. Så det är otroligt kul att det är folk från Sverige liksom också som vill åka dit och kolla på matcherna.
Ja, de får inte avslöja för UEFA äger tydligen de siffrorna enligt Svenska Fotbollförbundet. Men de sa att det var väldigt pådrag och att det kommer bli stort. Vad betyder det att ha svenska supportrar på plats i England?
Nej, men jättemycket. Det såg vi bara på VM i Frankrike när blågul vägg där på läktarplats och det ger ju ett otroligt stöd att få veta att de har åkt ända till England för att få stötta. Det är alltid skönt att ha det i ryggen.
Och innan dess förhoppningsvis publikrekord på Friends mot Brasilien. Vad betyder de här rekorden?
Jättemycket för damfotbollen. Kvitto på att det händer någonting och att vi är på väg åt rätt håll. Och att det faktiskt finns ett intresse för damfotboll. Och fortsätter det så här så kommer det bara bli positivt.
Ja, du har ju varit aktiv under lång tid och spelat yngre landslag och även andra klubbar. Så hur märker du av den största skillnaden i den utvecklingen som är?
Nej, men det har ju hänt jättemycket de senaste åren. Jag menar, när jag började spela för en proffsklubb då i Tyresö så fanns ju inte alls de fansen på samma sätt. Och jag menar, nu när vi går ner och spelar på Bravida och faktiskt har en klack som sjunger över 90 minuter. Det har hänt mycket på de här åren.
En annan sak som alltid diskuterats är ju ersättningar från Svenska Fotbollförbundet. Till slut så släppte man ju före jul att man har kommit överens om att det är lika mycket. Vad betyder det?
Jo, men det är en milstolpe att vi är på väg åt rätt håll. Sen om det är exakt lika mycket med mästerskap och så där, det har jag inte koll på riktigt.
Nej, mästerskap är det ju inte. Prispengarna har ju Sverige då sagt att, men ni har åtminstone samma ersättning liksom om man bortser från prispengarna.
Ja, det är inget annat än rätt, utan det känns som en självklarhet, men ja, det är skönt att det har kommit på plats och att det faktiskt händer saker.
Hade du hellre sett att man gick med den USA-modellen? Jag gissar att du ändå hört att USA fick igenom att man lägger ihop alla prispengar som har kommit både herrar och damer över en fyraårsperiod och så delar man det ut efter de spelare som har varit med och tid och så. Hade du hellre sett en sån lösning?
Ja, det hade inte varit fel, men det är svårt för mig att uttrycka. Jag har inte jättekoll på hur saker och ting skjuts och hur det jobbats, men jag är bara glad och det känns bara positivt att det faktiskt händer någonting och att man har tagit tag i det.
Genom en kontakt här hemifrån fick åka och provspela i Tyresö, så fick jag kontraktförslag. Man har alltid tänkt att jag ska spela med Marta och gud vad häftigt, men att man faktiskt gör det när man är 16 år gammal eller 15 som jag var då, det tror jag aldrig.
Du har ju som sagt gått en rätt lång väg och haft några törnar på vägen. Du lämnade Kolsva, är det så det uttalas?
Ja.
För Tyresö som 15-åring, hur kunde du nappa på det? Det var ju på den tiden Tyresö var ett superlag med Marta och Karin Seger och Kirsten Press och allt vad det var. Hur gick det till?
Ja, jag fick möjligheten att åka och provspela där när de hade värvat in alla storstjärnor och gjorde väl något slags avtryck antar jag. Och vet också att men då var det ju Halmstad elitlägre och hela den biten och att jag var en ung talang och fick erbjudet ett kontraktförslag och kunde väl helt enkelt inte tacka nej till ett sånt erbjudande. Och då fick jag också en familj som tog hand om mig som jag fick bo hos. Och jag tror inte att det hade gått utan det, för att som 15-åring och flytta från sin familj med skola och allting, det var tufft.
Ja, hur skötte du skola och så? Hur viktigt var det?
Ja, fotbollen var ju huvudsaken. Jag hade ändå flyttat för att spela fotboll, men jag gick klart nian i Stockholm då. Sen så när jag började gymnasiet så fick jag inte ihop det. Jag tror jag hade 7F första året för att jag, ja, inte för att jag var dålig i skolan kanske, utan mer för att jag inte hade tid att vara där, utan vi hade 2 träningar om dagen typ i Tyresö, så att det blev tufft att hinna med skolan där också, så det är klart att jag hade kunnat skjuts på ett bättre sätt, att det hade kunnat funnits en bättre plan för mig, men ja, mitt fokus blev fotbollen och då fick skolan.
Var det självklart val med tanke på vid den tiden kanske inte fanns de enorma rikedomarna att hämta som spelare om man väl blir spelare?
Ja, för mig där och då så fanns det inte ens på världskartan att tacka nej till en sån möjlighet. Sen så här i efterhand så kanske det var lite för stort steg för mig att ta, men ja, jag har ändå lärt mig otroligt mycket från den tiden. Så.
Hur var det att träna med Marta och Seger och de andra?
Väldigt lärorikt. Jag kom från att träna 2-3 träningar i veckan med ett damlag i division 1 till att träna 2 gånger om dagen. Men sen fick jag även spela matcher med, undrar om det var ett division 1 eller 2 lag.
Älta då helt enkelt?
Nej, det var Tyresö då också. Och sen träna med A-laget resterande träningar i veckan. Då. Så att det, ja, det blev väl en balansgång där. Men ja, det var tufft att komma in som 15-åring och försöka passa in.
Som 16-åring så går du på en smäll när du drar korsbandet för första gången. Hur hängde det ihop med upptrappad träning eller vad tror man där?
Ja, det tror jag nog definitivt att det gör. Det blev väl en hård belastning för kroppen och jag hade också skolträning och ja, med division 2-laget då, så att jag vet någon gång att jag typ tränade 3 gånger på en dag och så här efterhand så var det ju bara korkat egentligen. Men jag har alltid varit en ambitiös tjej som vill bli bäst och träna, men ja, det fanns väl inte riktigt den här strukturen helt enkelt.
Nej, vilka var de vuxna som borde sett den överbelastning som man kanske inte gör när man är 15-16?
Nej, men det är väl att jag hade önskat att någon tog tag i det och verkligen hade en plan. Men sen samtidigt så, de sa saker till mig, men jag ville bara träna. Så att om jag inte tränade med laget så tränade jag säkert själv. Så att det var nog svårt att säga till mig. Men man hade väl önskat att hade man haft familjen där hade det kanske varit ja, ett annat sätt.
Hur var den tiden efter en sån allvarlig skada som ju i vissa fall kan vara karriärhotande om man har lagt skolan lite vid sidan för att bara satsa på det spåret?
Nej, men det var väldigt tufft. Både liksom att bli skadad i sån ung ålder, men också att gå ifrån att vara, ja, en av de mest lovande talangerna i Sverige till att ingen visste vem jag var riktigt. Jag minns att jag inte ens var med på trupphemsidan. Liksom. Hemsidan stod inte ens att jag var med i truppen i Tyresö. Så att, jag kände bara, undrar om folk ens vet vem jag är. Och alla de här tankarna som snurrar runt. Men som tur var så hade jag Annika Näsmark som också är sjukgymnast i landslaget. Som hjälpte mig och verkligen fick mig att träna hårt och komma tillbaka ganska snabbt ändå och få stärka upp kroppen. Så ja, utan henne vet jag inte riktigt hur det hade gått.
Nej, hur nära är det att man lägger av i ett sånt läge?
Jag tror många gör det. Har man inte den här ambitionen och som för min del då, att jag hade flyttat redan för fotbollen. Och för mig var det så självklart att det har bara varit fotboll och det är det enda som har funnits i min skalle. Så att oavsett jobbiga tider så ska man bara tillbaka. Men jag tror absolut att det viktigaste är att man har folk runt omkring sig som hjälper och att man faktiskt tar hjälp själv också. Och folk som bryr sig runt omkring.
Du är ju i Älta ett par säsonger och sen hamnar du i Djurgården. Hur kom det sig att Djurgården fastnade för dig?
Det var väl främst för att Yvonne Ekeroth tog över som tränare där. Och hon hade ju även följt mig i landslag och tagit ut mig till landslagsuttagningar med de 1 år äldre då. Så jag fick chansen där att åka och provträna och fick ett kontrakt och det kändes väl egentligen helt rätt från start.
Ja, vad är det som lossnar när du väl kommer till Djurgården, för att då får du ju en väldig fart på karriären?
Nej, men förtroende helt klart. Att jag fick spela mycket, fick kontinuitet och ja, fick ut mycket av mina spetskvaliteter och folk fick upp ögonen för att aha, nu det är ju hon jag som var en ung talang. Hon är ju faktiskt bra. Så att jag tror många fick upp ögonen för att ja, jag faktiskt var en bra spelare.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
This is Paige, the co-host of Giggly Squad, and I want to tell you about a company that I've been loving, Olive & June. Olive & June gives you everything that you need for a salon-quality manicure in one box. And if you break it down, it really comes out to $2 a manicure, which is absolutely insane. It's also so easy to get salon-worthy nails at home with Olive & June. The difference between how your nails used to look when you did them yourself and now with the Manny system is a complete game changer. The best thing about Olive & June, too, is it's a quick dry. It dries in about 1 minute, lasts for 5 days, and full coverage in up to 1 to 2 coats. Visit oliveandjune.com/perfectmanny20 for 20% off your first system. That's oliveandjune.com/perfectmanny20 for 20% off your first system.
Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. JD Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 40% on the Sleep Number Limited Edition smart bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com/awards. Only at Sleep Number stores or sleepnumber.com.
Ja, hur är det efter ett par säsonger när Rosengård då, som är den stora klubben, när de är inne och är intresserade, hur resonerar du då?
Nej, men det kändes skönt att få ett kvitto på att man har gjort det bra och att en stor klubb vill värva mig. Och jag kände mig redo för nästa steg, och Rosengård kändes som ett självklart val.
Varför var Rosengård ett självklart val?
Jag minns att jag hade ett möte med Therese Sjögran i Stockholm, och hon sålde in det väldigt bra, och allt kändes som vad säger man, det var verkligen en plan, och det känns som att jag passade in i den planen, och de kvaliteterna hon såg hos mig var de kvaliteterna jag också tycker att jag har, så ja, det blev ett självklart val. Jag hade andra alternativ där också i damallsvenskan, men det var Rosengård som kändes rätt.
Och sen är det en av de sista träningarna, om det inte är den sista för Djurgården, vad händer då?
Ja, jag tror vi spelar 4-4, och jag vet inte om jag får en smäll eller om jag är ensam. Jag tror att jag bara har glömt bort den träningen, men någonting hände i knät, och det kändes inte som att det var jätteallvarligt till första början, men sen dagen efter när mitt knä var svullet som en stor boll förstod att det skadan var här igen.
Var det samma korsband som från första gången? Hade det inte läkt ordentligt? Eller var...
Jo, jag hade ju spelat, vad var det, 2-3 säsonger. Och jag tror att jag hade översträckt knät några gånger. Så att det var väl det som var liksom grejen. Att jag, det var så lite som krävdes för att det skulle gå av. Och det hade väl byggts upp under en längre period. Så att, det måste varit det. För att det kändes som att det var så pass lite som krävdes för att det skulle gå av igen.
Hur är det att komma till en klubb som man precis har skrivit på för och komma med en korsbandsskada?
Inte jättekul. Det var en tuff period och svårt när man inte känner någon, varken från... jag kände ju några spelare såklart, men sjukgymnaster och det medteamet de har där. Och, det var tufft att få komma till ett helt nytt lag med en sån stor skada.
Hur reagerade Rosengård?
De var jättebra stöd. Jag vet att Jonas hade precis kommit och tagit över.
Jonas Eidevall.
Precis, och tagit över klubben. Och han ringde mig direkt. Och hela Treskagran och hela ledningen var väldigt stöttande. Och vi hade en bra kontakt och hittade en bra plan att jag fick vara kvar i Stockholm och få köra min rea med Annika. Det var det som var mitt krav.
Om man ser till... Det dröjer ju innan du får spela där, men hur är det du kring knäna nu med tanke på att du har haft ett par korsbandsskador?
Jo, men det är klart, jag får ju leva med det här, men jag känner mig inte hindrad när jag är ute på plan, utan det är väl att man måste lägga ner mycket tid med liksom rehabträning och prehab innan träningarna. Det är väl det som är det jag får tänka på helt enkelt. Men annars så känns det bra och jag är tacksam för varje träning jag får gå ut och träna och känna mig 100%. Så man lär sig mycket av det där.
Hur ser du på den mentala styrka som krävs att komma tillbaka från två korsbandsskador inom loppet av rätt få år?
Nej, men det är min mentala styrka har aldrig varit bättre, och det är tack vare det jag har gått igenom. Jag missade 3 år av min karriär, och alla som har haft korsbandsskador vet hur mycket fokus och hur mycket tid man måste lägga ner och hur mycket huvudet också får ta stryk. Så man lär sig väldigt mycket av att gå igenom en sån tuff motgång.
Du, något år in på tiden i Rosengård så förlänger du ju kontraktet med Rosengård rätt rejält. Ändå så lämnar du ju bara något år senare, och det kändes kanske inte som att utifrån sett kanske Jonas Eidevall satsade jättemycket på dig. Hur ser du på det?
Nej, men vi vann ju SM-guld där, och jag fick spela. Jag tror jag hade 20 starter det året och kände att jag verkligen fick komma tillbaka till en fysisk nivå. Tar ju tid att komma tillbaka från skada, och jag kände att jag hade fått mycket förtroende det första året. Så för mig var det en självklarhet att förlänga när klubben ville förlänga. Sen så blev det inte riktigt som jag hade tänkt mig, utan Jonas hade väl en plan, och i den planen så var inte en del av planen helt enkelt. Så det var ett år.
Var han så tydlig med att du är inte med här?
Nej, det tycker jag inte. Det var väl mer i form av speltid, att han bevisade väl där att han inte hade förtroende för mig. Annars tycker jag att han var väldigt duktig på att liksom, ge mig komplimanger och verkligen visa att jag gjorde bra träning efter träning. Men just det här med att jag inte fick kontinuitet i speltid var väl det som jag kände sa tillräckligt.
Ja, hur är det liksom att vara en del av ett lag, ett storlag, och så ändå får man ingen speltid alls?
Nej, men otroligt jobbigt. Den sitsen är aldrig kul. Man vill alltid spela som spelare. Också med tanke på att jag kände mig i en sån bra form och ville verkligen bara gå ut och visa det på. Få chansen att få visa vad jag går för helt enkelt. Men det är frustrerande att känna att man inte får ut det man faktiskt vet att man kan.
Hur resonerar du när på något sätt den stora rivalen kanske till Rosengård på senare år med då Göteborg Kopparberg, som det fortfarande var då, när de plötsligt var intresserade?
Nej, men det kändes bara helt rätt att de ville köpa loss mig och att jag skulle få chansen och få visa vad jag går för. Det var väl min tanke hela tiden, att jag vet vad jag har inombords, men jag behöver bara få speltid, och det blev bara ett självklart val att det föll på Kopparberg när de var intresserade.
Damallsvenska Göteborg FC lägger ner sin elitverksamhet med omedelbar verkan bara några veckor efter att de vann sitt första SM-guld. Och nu får spelarna omedelbart söka sig till nya klubbar. Det finns inget kort svar på varför, men det här blir bäst på lång sikt, säger klubbens ordförande Peter Bronsman till GP.
Du skriver ju på för mästarklubben Kopparberg då, som ju ganska tätt därefter. Hur många dagar gick det från att du hade skrivit på till att klubben läggs ner?
5 dagar tror jag.
Visste du om att den skulle studsa tillbaka?
Ingen aning. Hade inte en aning.
Hur reagerade du när klubben du hade skrivit på för att lägga ner verksamheten efter 5 dagar?
Ja, jag minns att jag hade ingen aning om det här, utan att jag som tur var hade några nära vänner i laget som kunde uppdatera mig, för att jag var inte med på några möten eller liknande, utan jag fick veta allting ifrån mina lagkompisar. Så det var en väldigt speciell situation där.
Hur orolig var du?
Ja, jag var väldigt orolig, för att jag kände att nu när jag väl har tagit steget och verkligen fått skriva på en klubb som tror på mig och sen lägger klubben ner. Mina tankar var bara, ska jag återvända till Rosengård nu eller vad är det som sker?
Hur kändes det när det landade i en lösning med Häcken?
En lättnad när man fick komma hit sen och se hur allting fungerar och hur de jobbar, så kändes det bara som ett helt självklart val.
Hur är det för er? För det har ju varit lite missnöje från en annan del av Häckens, ett annat damlag som man ju tar upp, och där det ju, hur är det för er? Det är ju kanske inget ni påverkar, men ni blir ju ändå en bricka i det spelet.
Ja, det är klart man har sett och hört att det finns ett missnöje. Sen tror jag och hoppas att vi kanske har bevisat tillräckligt att vi ska vara här och att det finns en anledning till varför klubben tog in oss, och att vi kan gottgöra dem genom att vinna kanske.
Om man ser till när man kommer hit, så är det ju fortfarande i slutet på en byggprocess, men på något sätt ska bägge lagen vara här, och jag menar, ni var samtidigt i Marbella och så. Hur ser du på att vara en del av en klubb som har en tidigare en stark härverksamhet och Gothia Cup i ryggen?
Otroligt häftigt att få vara med på en del av den här resan, och som du säger, med att vi båda var på träningsläger i Marbella. Vi har fått en helt nybyggd sektion här på GPA, träningsanläggningen vi är på, och hur proffsigt allting faktiskt är, och att den här klubben satsar på både herr och dam lika mycket. Det är bara otroligt häftigt, och jag hoppas att fler lag kan ta efter det här.
Hur känner man av det från här spelaren?
Nej, men det är vi liksom som vanliga människor. Vi hälsar på varandra och snackar i gymmet, och de har koll på oss lika som vi har koll på dem. Så att det är inga konstigheter.
Nej, vad är fördelarna med det?
Nej, men det är väl att vad kan fördelarna vara? Jag ska vara ärlig, jag fokuserar inte så mycket på vad de gör egentligen.
Jag tänker mer om det ger en extra samhörighet. Jag vet många lyfter upp Manchester City som är en av de klubbarna som liksom samkör väldigt mycket herr och dam, och att det blir en och samma klubb på något sätt.
Ja, det är väl det. Att vi snackar ihop oss och kan hjälpa varandra lika mycket som vi kan hjälpa varandra inom laget. Så att, jag ser det bara som positivt.
Just att det blev det avslutet i Rosengård och att du lämnade, och nu är det hett mellan er och Rosengård. Hur mycket bidrar ditt avslut till att det är hett för din del mellan dig och Rosengård?
Jag tror, utåt sett tror jag att folk tror att det är hett på grund av det, men vi har en sån bra kontakt. Jag menar, Sjögran och jag är
sportchefen Therese Sjögran,
fortfarande bra vänner, och har många bra vänner fortfarande som spelar i Rosengård, så för mig är det inga konstigheter. Sen är det självklart känsligt att mötas mot sitt gamla lag, just för att man känner alla som är i klubben och jobbar inom klubben och sådär. Så
men det gör kanske någonting att man extra vill vinna. Jag vet ju när ni möttes i en laddad match och du var ute och anklagade dem för maskning och att de hade fått någon ung spelare att maska och så. Hur är det då?
Ja, det är väl det som blir lite att när media frågar mig i stundens hetta, så är det lätt att bara
det är vårt fel alltså, vi i media. Det, du har lärt dig den grundregeln, alltid skyll på media.
Det är så lätt att utgå från känslor i nuet, men sen så, man har mycket känslor, och det kommer alltid vara känsligt att möta sin gamla klubb. Men det är lika med som när jag gjorde mål mot dem förra året, så hade jag liksom inte ens en tanke på att jag kanske inte ska fira, utan då jag sprang och firade som aldrig förr. Och sen efteråt bara, just det, man kanske ska visa lite respekt. Men jag tror de känner mig lika mycket som jag känner dem. Sen tycker jag att man ska, jag tycker inte maskning är schysst. Så om jag får frågan så kommer jag svara ärligt på den frågan.
Vad betyder det att vinna titlar?
Mycket, väldigt mycket.
Vad har det betytt för dig att du har varit med och vunnit titlar?
Nej, men såklart jättemycket. Jag vill vara i ett lag som vill vinna, som har den ambitionen om att hela tiden vinna titlar, gå till Champions League. Ja, men vara i den här miljön där man har den vinnarmentaliteten, det tror jag är väldigt utvecklande.
Final whistle goes. A handsome win in the end. 5-1 victors Bayern Munich. Blackstenius gave Häcken the lead 9 minutes before the break. But so swift was the response from Bayern that they quickly had the game back in their control. Put one foot firmly into the knockout stages.
Om man ser, du spelade ju när Häcken var i Champions League i höstas, att svenska klubblag har ju svårt. Nu var det ju första gången gruppspel och uppenbarligen att gapet ökar. Hur upplever du det?
Ja, det var en liten reality check, måste jag ändå säga. Att det är en bit kvar. Sen tycker jag också att vi fick ett kvitto på vad det kanske är som är den största skillnaden. Sen har de självklart, de stora klubbarna ute i Europa har en helt annan ekonomi och en helt annan att ta in spelare, stora spelare som vill spela för dem. Så att där är vi nog inte än. Men just det här med den fysiska belastningen. Vi har jobbat otroligt mycket med fysiken inför det här året, för det märkte vi var den absolut största skillnaden. Att de hade ett annat tempo och att vi orkade bara i 45 minuter.
Var det så stor skillnad?
Det tycker jag ändå. De orkade maxa på ett helt annat sätt än vad vi gjorde.
Vad beror det på? Är det att de... För jag menar, ni är ju helt fint på oss också.
Ja, vad det beror på. Jag vet inte om det är att de spelar med så otroligt skickliga och bra spelare. Att man är i en miljö där man faktiskt tränar tufft och hårt varje dag. Och att... jag menar, vi har också skickliga spelare och bra spelare, men kanske inte ligger på den nivån och med det tempot. Så att vi har väl fått börjat någonstans med att liksom, okej, nu lägger vi fokus på styrka i gymmet och löpa utan boll, och sen kan vi förhoppningsvis förvandla det in till fotbollen.
Min bild är ju då att gapet ökat mellan resten av Europa och Sverige. Vad ska man göra från klubbarnas sida för att minska gapet?
Nej, men det är väl som Häcken jobbar, att man tar efter det och att man satsar på damfotbollen här i Sverige och att man lockar spelare, bra spelare tillbaka till Sverige och även utländska spelare. Att, man vill att damallsvenskan ska vara där uppe i toppen och fightas bland de andra ligorna, men det är som du säger, det är ett gap och det är tråkigt att det har blivit så, men jag hoppas att fler klubbar kan ta efter så som Häcken jobbar.
Samtidigt var det ju så under Champions League-spelet, tappade ni ju ett par spelare innan det var klart och sen stack Justina Blackstenius. Alltså, det är ju en flykt, måste man ju ändå kalla det. Hur ser du på det?
Ja, med tanke på hur det växer ut i Europa nu så är det klart det lockar. Så som England har satsat på damfotbollen, det är... Ja, jag förstår att det lockar och att man vill spela i de bästa ligorna, så att det är inga konstigheter att folk, bra spelare, försvinner.
Hur resonerar du kring anbud utifrån?
Ja, men det är klart jag har en ambition om att spela i en bättre liga och i ett bättre lag. Samtidigt har jag varit öppen med att jag inte känner att jag har något jättebråttom, utan... Så länge jag känner att jag utvecklas och inte står stilla i utvecklingen så kommer jag inte ha någon bråttom. Utan skulle den dagen komma då får jag se mig omkring.
Hur många anbud har du?
Ja, jag vet inte riktigt hur många.
Men på ett ungefär vet du.
Nej, men det är väl några stycken i alla fall.
Från vilka ligor?
Det är alltid från England och flera länder.
Du har ett kontrakt som löper ut i år. Hur resonerar du?
Ja, först och främst så har mitt fokus legat på här i klubben och göra det bra. Och att vi också har ett EM som väntar, som man vill vara med i. Sen...
Fint skyltfönster annars.
Ja, absolut. Man vet aldrig. Det kan ju öppnas upp dörrar där också. Men jag tror att det är viktigt att vara här och nuet och inte tänka för mycket i framtiden.
Vad säger Häcken?
Ja, de vill ju självklart att jag ska vara kvar. Och ja, de är ju väldigt proffsiga. Jag har varit med i det här som du sa tidigare förra året med både ja, de som lämnade innan.
Stina Blackenius och Sigottu.
Så ja. De vet ju hur det funkar och de förstår mig lika mycket som jag förstår dem. Men jag har också varit uppe med att jag trivs väldigt bra i den här klubben.
Hur resonerar man kring att om du skulle gå när det är ett, så att säga, transferfönster de kan få betalt kontra att gå i vinter när det inte finns någon betalning och där det ju inte finns någon utbildningsersättning heller på damsidan?
Jo, men det är väl klart att man vill ge tillbaka till klubben. Så att, för mig så tänker jag att jag självklart vill att det är en fördel att sälja sen och gå gratis. Sen så finns det både för- och nackdelar med allt, men ja, min tanke är väl ändå lite så som du var inne på.
Hur... Jag utgår från att du har agent, för det har ju i princip alla. Hur resonerar du med den personen?
Nej, men vi har en bra dialog och kommunikation hela tiden och ja, jag får säga vad jag tycker och känner och ja, det känns skönt att ha en sån nära kontakt med sin agent så att man hela tiden blir uppdaterad om läget.
Hur mycket snackar ni i landslaget? Jag menar, senaste VM-kvaltruppen var ju 19 av 27 spelare som var uttagna var ju i utlandet och många i stora klubbar. Hur mycket snackar man med dem? Kompisar man har som är till olika klubbar?
Jo, men det är klart man snackar en del om hur de har det och hur deras miljöer ser ut. Samtidigt så får jag mycket frågor också om hur Häcken jobbar och hur vi har det här med ja, hela nybygget och alltihopa. Så att det är klart man snackar.
I fakta utan sa du att du tjänade för dåligt. Utomlands så är det ju bättre betalt. Hur mycket är det en faktor?
Ja, det är klart det är en faktor att man vill tjäna pengar, sen kanske inte det är huvudfokus. Sen får man inte glömma heller att jag signade med Kopparberg Göteborg då och inte med Häcken. Men,
så ja. Du har ett sämre avtal i botten helt enkelt.
Sen tycker jag väl att damallsvenskan generellt att det är för dåligt betalt. Så där måste vi ta kliv. Men utomlands så har de ju tagit de kliven. Det är klart det lockar. Sen för mig handlar det absolut om fotbollsmässigt 100%.
Om jag inte är fel underrättad så är din pojkvän utlandsproffs också. Mm. Anton Saletos helt enkelt.
Mm,
hur mycket bollar ni liksom kring det här? Ni ställs ju ändå inför lite samma utmaningar.
Ja, varje dag. Han har varit med om många äventyr och det är nog tack vare honom också. Jag har fått lite perspektiv på hur det funkar utomlands och därför också jag har varit uppe med att jag inte har jättebråttom utan så länge man trivs i den miljö man är i och utvecklas så tror jag inte bara man ska kasta sig iväg utan nu har jag ett stort förtroende och speltid är för mig är det absolut viktigaste.
Hur mycket fotboll pratar man in om man är bägge har samma jobb så att säga?
Det blir mycket fotbollssnack. Han kollar alla mina matcher, jag kollar alla hans matcher och det är kul att man lär sig av varandra. Han har hjälpt mig så otroligt mycket med alltihopa, hur jag
med
ska
vad?
Tänka. Nej, men både alltifrån hur jag ska tänka inför framtiden. Sen, vi är väldigt olika spelartyper, så att han kan se saker från hans vinkel och lära mig hur jag ska tänka. Medan jag kan komma med tips till vad han ska göra på plan, för att jag har kvaliteter som inte han har. Så det är kul att kunna bolla fram och tillbaka.
Hur mottaglig är man ibland när man får kritik av sin partner?
Det är väl det som är bra, att vi båda vet hur man vill ha kritik och inte. Så att, ja, det är inga konstigheter där, utan vi båda vet hur vi vill ta det.
Om man ser utomlands, du säger ju att lönerna måste upp i damallsvenskan, det är säkert korrekt, men tittar man liksom på publiksiffrorna, det är två lag som har över 1000 i publiksnitt, det är Hammarby och så är det Häcken då. Vad är det som brister?
Ja, stor fråga. Det är allt ifrån, vad jag tycker så när man marknadsför matcher så som vi jobbade med Champions League till exempel förra året så händer det saker. Så att man måste kanske börja där någonstans och att faktiskt marknadsföra matcher. Få mycket tid i tv-kanaler och i sociala medier. Det kanske är nummer ett. Sen så, ja, det är många aspekter och det är många andra saker också som ska in, men jag tror det är kanske startpunkten.
Om man då ser att liksom det växer utomlands och de klubbarna har lite mer resurser, hur ska svenska klubbar göra för att få ännu mer fart och få mer resurser till att marknadsföra och liknande?
Ja, först och främst så måste man ju få in pengar. Hur man gör det, det vet jag inte riktigt. Men om man kollar på storklubbar som också har herrlag, jag tänker på så som Hammarby har jobbat nu, men också Djurgården, AIK. Det finns stora klubbar där som jag tycker borde ta efter och jobba så som vi gör. För att det ger ju uppenbarligen resultat och det är dit vi alla vill hamna.
Och jag menar, det har ju gått framåt på många sätt. Du med ditt perspektiv som då gick i sig som väldigt ung till Tyresö 2013 eller något sånt. Går det långsamt eller går det tillräckligt snabbt?
Långsamt. Jag vill att det ska gå snabbare. Sen tycker jag det har ju hänt saker de senaste åren, så att fortsätter vi så känns det väldigt ljust inför framtiden. Men det är klart, i bästa världar hade man velat knäppa med fingrarna och sen att det hade skett över en dag, men det så funkar det inte. Så att ja, fortsätter vi så här så är vi på god väg.
Om man ser till utvecklingen på plan, hur tycker du det har varit där om man ser till allsvenskan?
Fotbollsmässigt tänker du? Ja, men det är svårt att säga, det är upp och ner. Vi har tappat många bra spelare från damallsvenskan och sen även fått tillbaka många bra spelare i damallsvenskan. Så det går ju upp och ner, men det känns... jag trodde väl att det skulle skilja lite mer nu när vi utökade ligan med ett lag till. Så, sen tycker jag fortfarande att damallsvenskan kan allt hända. Känns som att man kan förlora mot vem som helst och vinna mot vem som helst. Så att det är svårt att säga om det är en jämn eller en ojämn liga. Men det är klart att fler lag måste ta kliv och satsa för att det ska komma till en bra nivå.
Stort tack för att du tog dig tid.
Tack så mycket.
Podden är klippt av Daniel Eriksson och vi tar gärna emot era synpunkter, tankar, idéer, önskemål. Ja, vad det nu må vara. Maila mig olof.lund@tv4.se eller skriv till mig på Instagram eller Twitter. Då är det Olof Lund i ett ord. Stort tack för den här veckan.
Cool fact, a crocodile can't stick out its tongue. Also, you can get health insurance for a month or just under a year in some states. UnitedHealthcare short-term insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage for you. Learn more at uh1.com.
Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.